vad härligt det var den här låten. Det var länge sedan, alltså Jack and Jill Went Up the Hill eller det var. Halloj, Gagarin, finns du med?
Ja.
Ja, vad kul, det funkar direkt här. Ja, men du är ju tekniskt kunnig, så det måste vara därför det funkar.
Nej, vi bara pratar i telefon så.
Ja, precis.
Avancerat är det inte.
Ja, jag fick övningar på förra telefonsamtalet. Men hörru du, ja, du är ju väldigt insatt i den här FRA-lagen. Vad är det som har hänt nu senast egentligen i hela den här röran för något? Hur har det gått egentligen?
Ja, alla som har hängt med på nyheterna hänger nog med ganska bra, tror jag.
Jaha, du har ingen inside information eller sådär?
Nej, men det enda rätta för regeringen att göra nu är ju helt enkelt att skrota FRA och börja om från början.
Vänta här nu, skrot FRA kan man inte göra heller?
Jo, det kan man göra. Man kan starta ett, för de har i princip förlorat allmänhetens förtroende, som på det sättet som det här har skötts.
Vänta, regeringen eller FRA?
Ja, om regeringen fortsätter vidmakthålla de åsikter de har, så blir det ganska svårt. För att så fort någon ur regeringen ska göra någon intervju eller något sånt, så kommer de få den här frågan om FRA. Ja. Och det är inte så kul liksom att om ett halvår igen få frågan.
Men vänta nu, för nu måste vi dela upp två saker. Alltså, FRA är ju en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen i stort sett. Så att för det första är det väl inte de man ska skuldbelägga, eller?
Ja, det är, om du har hängt med, så är det så att det är ju egentligen tjänstemännen på FRA, och många av de som jobbade har jobbat inom regeringskansliet förut som tjänstemän där. Så att det är några enskilda tjänstemän som har drivit den här frågan. Och de lyckades till viss mån dupera den socialdemokratiska regeringen. Nu när jag var och tittade på och lyssnade på riksdagsdebatten dagen innan beslutet, så sa Socialdemokraternas företrädare, och jag tyckte att det kändes rätt det. Han sa så här att anledningen till att Socialdemokraterna inte drev frågan vidare var ju för att det skapade en enorm splittring i partiet. Det fanns ju de där som var för och de som var emot. Och att splittra ett parti, det ville man inte göra. Så därför skrinlade man de här planerna. Men sen när Reinfeldt och kompani tog över, så blev det samma visa. Men här valde man tydligen att orsaka splittring. Det blir nog än värre, tror jag, om inte Reinfeldt gör en pudel. Och det är ju inte för sent liksom. Det är ju, man kan ju komma till insikt efteråt och att man har fattat fel beslut.
Men först de här tjänstemännen, är det då på regeringskansliet? Det var alltså förra regeringen, det var så alltså socialdemokrater, eller var det moderater?
Som du vet, så tjänstemän sitter ju kvar oavsett om det är socialdemokrater eller moderater.
Mm.
Så att de är ju i princip, vi har inte samma system som USA, där när ny president till träder sin tjänst, så byter man ut tjänstemännen också, utan här får tjänstemännen ligga kvar. Så det är det. Här har vi Sveriges dolda makthavare som inte figurerar så mycket i pressen. Och då pratar vi om i alla sammanhang, inte bara just det här sammanhanget.
Och du menar de här tjänstemännen, tänker du på dem?
Ja.
Men för att sammanfatta, kan man säga då att det både inom socialdemokrater och moderater, du pratar om ledningen, där finns dels en vilja till den här FRA-lagen, men också finns en splittring att alla riktigt inte är med. Kan man säga att socialdemokrater är överens till stora delar? Är det en riktig tolkning?
Man är inte så långt överens, eftersom socialdemokraterna valde ju inte gå vidare med det här. Och det har man på den borgerliga sidan valt att göra, så man är inte överens.
Gjorde man inte? Du menar att sossarna faktiskt, de har inte varit för det här, menar du? Lika mycket?
Som jag sa tidigare, så
men det var ju Bodström som
den här, okay, företrädaren för Socialdemokraterna som uppträdde i riksdagsdebatten tisdagen, den 17 var det, va? Dagen innan. Jag var där hela dagen och lyssnade på hela debatten. Det var ju försenad 3 timmar, och
ja, just det.
Han upprepade flera gånger, och jag tyckte det var väldigt intressant att höra det. För du vet ju, på 60-talet så var det ju också den här frågan om kärnkraft, alltså om Sverige skulle skaffa atomvapen eller inte, som höll på att splittra socialdemokratin då också, va?
Ja.
Och då beslöt man att, som man beslöt, de som kan historia vet hur gången var. Jag ska inte sitta och prata om det här nu.
Men en annan punkt här är det här. Alltså FRA är ju, vad jag förstår då, tjänstemän och utför ett jobb. Jag förstår inte riktigt varför man misstänkliggör dem. De är ju bara tjänstemän och gör ett jobb. Det är ju politikerna man ska ställa till svars.
Tjänstemän tolkar politikerna, och nu har de ju tolkat i för mycket i det här, så att nu går de för långt.
Jaha.
Däremot, jag menar, ingen, i Sverige eller något annat land är emot att ett land ska ha en säkerhetstjänst som försvarar landet demokrati. Men att avlyssna alla medborgare, det är ju som att man försöker försvara demokratin genom att avskaffa den. Det är ju, säger sig själv, skjuter man sig själv i foten.
Men då säger jag att sånt här måste ju stiftas i lag. Då är det väl väldigt bra att man vill ha lag som reglerar det här. Det är ju en fördel.
Vilken lag som reglerar? Det finns ingen lag som reglerar. De har ju fått frisedel. Det här lagen är ju bara ett spel för galleriet. Lasse, läs egentligen vad som står i lagförslaget. I första andetaget så säger man att det är reglerat. I andra andetaget så låter man dem få frisedel att göra vad de vill. Och ifall de anser det vara nödvändigt för landets säkerhet. Så vad är det för lag?
Okej, men det är bra att du säger det, för då kommer vi in på nästa grej. Under många år, och regering i alla länder och även i Sverige, där har man ju skött mycket sånt här utanför lagen och lite smyg och lite hemlighet och hållit på att fixa. Till viss del kan man säga att det har varit för att man kallar det för utrikespolitik, och det är inte samma som civil inrikespolitik. Och det är ju det som är verkligheten idag, att det sköts. Och därför måste det måste vara bättre att det finns i lag då. Men då är det alltså, det är inte lag du är emot. Du menar att det är skrivningen i lagen?
Till en viss del har du rätt, det du säger. Men skillnaden jämfört med då och nu är att då kunde man inte att tjuvlyssna på hela svenska folkets elektroniska kommunikationer. För man hade inte de tekniska möjligheterna. Det gick inte att lyssna på alla telefonsamtal. Och det kan man göra idag, ganska enkelt. Om man har liksom, som de önskar nu, att alla internetoperatörer ska ha en lina in till högkvarteret på Lovön. Så att då kan man ju tappa all information. Både, alltså allting som går via tråd eller eter kan de tappa av. Och det är det som är det hemska med det här. Att när man gör som du, det är många som debattörer som gör den jämförelse som du tycker, det här är ingen märkvärd, det har ju hållit på i tidigare, men det är faktiskt skillnad. Ingen har ju haft några invändningar att vi ska göra det som vi har gjort det förr. Skillnaden jämfört då med nu är att det här vill man göra på alla, även om man är oskyldig. Varför ska de avlyssna min elektroniska kommunikation när jag är oskyldig? Jag menar, om de har anledning att granska mig eller dig eller någon annan, det finns säkert någon anledning till varför, då får de gärna göra det. Det har de kunnat göra förut, men varför ska de granska alla? Det verkar helt vansinnigt.
Men jag kan fortfarande inte fatta att det här tekniska skulle göra någon skillnad, för jag ser bara den demokratiska sidan av det hela.
Hur kan du säga att det är demokratiskt? Det är ju i högsta grad odemokratiskt.
Nej, jag menar inte så. Jag menar när man ser på situationen, alltså hur lag ska vara skriven och hur myndigheter ska agera och sådana där saker och vilka som ska insyn. Jag tycker att det är det som är den viktiga punkten. Jag kan inte förstå att det här, att internet har kommit förändra någonting av de här demokratiska grundidéerna, vad som ska vara tillåtet och inte.
Nej, det gör inte det, men det är tillämpningen här som det är frågan om. Hur de vill avlyssna. De vill avlyssna alla istället för att avlyssna några få. Mm. Jag menar, vi har ju några olika säkerhetstjänster i Sverige. De har nog ganska bra koll på vilka som håller på med dumheter och sådant. Så att, och varför det finns anledning att granska hela svenska folket, det är helt... Alltså, det är... Det här, hela den här historien påminner om när man ändrar lag efter lag. Det är inte bara den här lagen det är frågan om. Det är flera andra lagar som är på gång och några lagar som har börjat gälla. Det är ju påminner om början på 30-talet. Det är mycket obehagligt.
Men så finns ju en andra sidan, och det är ju det här att det finns ju terrorister och främmande stater och alla möjliga som förbereder brott. Och rätt vad det är så smäller det av någon bomb här i tunnelbanan eller någonting. Och vad jag menar är att jag vill alltså att det ska finnas i lag och reglerat hur sån här övervakning ska ske, för att annars när det smäller av en bomb, då kommer alla säga, varför har ni inte gjort någonting, varför har ni inte lyssnat, varför har ni inte kollat? Då kommer det liksom bli en våg åt det hållet, att det är klart ni ska lyssna på allting, förstår du? Jag menar att det här måste ju finnas i lag hur sån här övervakning ska ske.
Ja, det finns inte nu.
Nej, men exakt, men det är ju det lagen är till för, att det ska finnas en lag.
Och det är därför man ska skrota den här, spola ner i papperskorgen den här nuvarande lagen, och så börjar man om processen på nytt. Och där alla partier är med på det här. Så att det går inte att lappa det här längre. Det är för sent. De hade kunnat göra det. Regeringen anklagar ju alla för att de inte tagit debatt, men regeringen har inte svarat på några frågor sedan bordläggningen i juni förra året. Det har varit tyst. Mm. Och det har ju regeringen som varit just om. Om regeringen velat ha upp det här till debatt, så hade ju statsministern kunnat skriva debattartiklar exempelvis.
Mm. Ja, jag håller med fullständigt. Där håller jag med, för att det är så här när det gäller underrättelse, att då är det här att det ska vara hemligt. Och det innebär att alla de som har ansvar eller vet, de pratar aldrig öppet om det här. De har alltså ideologi eller strategi som de kan offentliggöra, utan de håller bara på att fiffla i hemlighet, och därför kan inte de ställa sig upp och försvara heller. Det tycker jag är en stor svaghet, att det finns inte folk som kan förklara varför det ska vara sån här avlyssning och koll. De rösterna hörs ju aldrig, va? Och det är väldigt synd, för därför har hela debatten blivit väldigt ensidig. Det är riktigt att ta upp den här risken för 1984 övervakningssamhälle. Men den andra sidan av saken, alla terrorattentat som inte har skett, alla sprängningar och allt mördande som inte har skett på grund av att det finns sån här avlyssning. Den sidan,
men vad har det med det här att göra, Lasse? Jag menar, vi har ju våra säkerhetstjänster, de har skött sitt jobb bra förut. Vad har det med FRA-lagen att göra?
Jo, men det har ju mycket med den att göra.
Nej. FRA-lagen betyder att man vill massavlyssna hela svenska folket, inte några enstaka individer som man har gjort förut. Och det här tidigare processen när man har avlyssnat några enstaka individer, den har fungerat bra eftersom vi inte har haft några terrordåd i Sverige. Varför vill man införa något helt nytt som, alltså, som är egentligen i sig odemokratiskt?
För det första, vi har inte haft terrordåd, och det vet ju inte vi hur mycket det beror på att till exempel NSA, amerikanska underrättelsen, är inne och lyssnar, och hur mycket beroende på att FRA kanske har varit inne och Säpo har varit inne. Vi vet ju inte hur mycket de har förhindrat genom att de kanske har gjort sån här avlyssning på icke-misstänkta. Det är någonting som vi då inte känner till. Hur mycket som inte har... Det kanske inte har sprängt en tunnelbana på T-centralen just därför. Eller, förstår
men med,
du? Det
med vet din, vi men, inte. Med dina argument kan man ju liksom i princip införa vilket samhällssystem som helst. Alltså man kan införa vilka lagar som helst. Man kan motivera vad som helst med det. Det håller inte. Styrkan i demokrati är öppenheten. Börjar man tillämpa samma metoder som man använder i diktaturer som i Burma och för detta Östtyskland och så vidare, forna Sovjetunionen och så vidare, så är vi där. Sådant samhälle är jag övertygad om att flertalet i Sverige inte vill leva i.
Nej, jag håller med. Jag håller med om att det ska vara öppet och att det här ska vara det är min käpphäst, att det ska vara öppet och man ska kunna redovisa varför man gör olika saker.
Ja, det gör man inte nu med FRA-lagen som den är.
Nej, precis.
I så det här måste man backa och göra om.
Precis.
Göra om det, rätt.
Exakt, det är det som är felet. Men däremot, och jag vet inte exakt hur den ska skrivas, exakt hur det ska avlyssnas, men...
Ja, det finns mycket bra exempel. Titta på hur andra länder i Europa som har man kan kalla det också FRA-lagen, för där har man helt annan kontroll. Nu var det stora demonstrationer i Tyskland häromdagen också just mot deras FRA-lag där, fast även de har väldigt mycket hårdare begränsningar än vad vi har i Sverige, för Sverige är det enda land myndigheter som FRA har fått en frisedel, va? Det har de inte fått i andra länder.
Jo, faktum är att i väldigt många länder så sker det här i hemlighet utan att man liksom har lagar. Och man...
Inte massavlyssning.
Och hur vet vi det?
Jo, det finns massa trilskande internetoperatörer som inte går med på vad som helst. Och det är de man vill få dra in i follan.
Ja, men
vi har ju några stycken i Sverige som har gått ut officiellt sagt att det här bryter mot grundlagen. Det här ställer vi inte upp på. Mm. Och då kan man inte göra så mycket, va?
Men då kommer vi på nästa sak. Att jag...
Så att visst, det du säger kanske stämmer i viss del, va? Men man har inte kunnat lyssna på allt. Med de här lagarna så tvingar man alla att dra in en lina till avlyssningstjänsten, statens avlyssningscentral.
Men för det första så sker det i andra länder, men för det andra så är det lite konstigt, för att när Gmail introducerades för några år sedan, då sades det att en av affärsidéerna med Gmail var att man skulle sälja. Den som ville skulle kunna söka då i Gmails alla e-post. Alla de som använde Gmail, i deras e-post skulle man kunna söka på vilka ord man ville, va? Och få reda på då, ja, vad som hade skrivits och vem som hade skrivit och sånt där, va? Det var sen affärsidéerna. Vad jag säger då, att det här som pratas om FRA och NSA, det verkar som en hel del kommersiella företag. Till exempel de här Facebook och jag vet inte alla. De öppnar tydligen sina lager där vanligt folk skriver. De öppnar tydligen det till vem som vill köpa information där ur.
Och du har ett avtal där du går med i Facebook och exempelvis andra Gmails mailfunktion. Så har du ett avtal där du accepterar villkoren, och det liksom, har du köpt det så har du köpt det, och du har alltid alternativet att gå ur om du inte vill vara med ur det här att bli avlyssnad. När vi väl har lagar på plats och alla ledningar och linor sitter på plats, då har du inte alternativet att inte vara med. Alternativet är att inte använda elektronisk kommunikation överhuvudtaget, och det känns som att åka tillbaka till stenåldern. Ja, varför tar hela den här förträffliga möjligheten att kommunicera snabbt och effektivt?
Men poängen, de flesta vet inte om att det står något sånt här. De flesta klickar på det. Om jag får en e-post från någon annan som har Gmail, det blir mitt svar, och min e-post, den hamnar också i Gmail då.
Ja, då får du sluta med att skicka mail till de som har Gmail.
Ja, precis, om du är rädd. Precis.
Du har ju Hotmail, så du är redan, om man ser på saken på det sättet som du ser det, så är din kommunikation redan avlyssnad.
Det är mycket möjligt. Och då tänker du på att den går över landsgränserna förmodligen. Mm,
om du är tillräckligt intressant att lyssna på.
Ja. Men poängen här, jag vill se det här i ett större perspektiv. Idag så har vi alltså alla möjliga som hackar våra datorer och läser vår e-post och fixar och går in och grejer. Och det är då, det kan vara främmande diktaturer, det kan vara lobbyingföretag, svenska eller utländska, det kan vara storföretag, det kan vara terroristgrupper och det kan vara underrättelsetjänster i diktatur och i demokratier. Vad jag ser här från ett helt annat håll, att idag så råder det vilda västern på internet, att vi blir hackade med våra privata datorer och på våra jobb och våra organisationer. Det hackas och läses och lyssnas, och min utgångspunkt är en helt annan, att för det första, när det sker så är det ju, alltså det minst farliga är ju då en svensk myndighet som gör det, när det finns andra länders myndigheter som gör det.
Vänta nu blandar du bort korten igen. Förra gången vi diskuterade så körde du det där igen. Det där stämmer inte, Lasse.
Förklara.
För att de utländska säkerhetstjänsterna och hackarna har inte tillgång till de svenska knutpunkterna för internet. Hade de det så skulle de hoppa upp i skyn, för det vore ju toppen. Det har de inte, så de kan inte göra det här du pratar om. Det kan hända att man kan, om du har en oskyddad dator, det kan hända att någon kan göra angrepp på den, men då får du skylla dig själv. De flesta företag som driver företag, de är medvetna om det här och skyddar sig. Men i den här FRA-lagen så står det också att svenska företag kan begära hos myndighet att de ska spionera på andra företag. Till saken hör också att det har lagts ett förslag om företagshemligheter för några veckor sedan. Och den är riktigt obehaglig, för jag vet inte riktigt vad de håller på med i regeringen. Den betyder i alla fall att om du driver ett företag och jag driver ett konkurrerande företag och jag anser att du har spionerat på mitt företag, då kan jag gå till kronofogden och begära att de gör intrång i dina företagslokaler, beslagtar all information som är nödvändig för det här, för att bevisa att du har gjort företagsspioneri.
Och då kommer vi in på min...
Vänta, får jag berätta färdigt? Jag är inte klar ännu. Sen när detta har skett, när jag har beslagtagit dina datorer och allting som jag anser vara intressant, då kan du stämma mig om du anser det här vara på felaktiga premisser. Men det tråkiga är ju det att ditt företag har vi då för länge sedan gått i konkurs. Så du har ju förlorat ditt företag, du har förlorat din inkomst. Och även om du kanske kan få några tusen lappar i stämning, så är din verksamhet nedlagd. Det är ett sätt för ett konkurrerande företag att förstöra för andra företag.
Exakt. Och då kommer vi in på vad jag har pratat om, att då blir alltså de stora rika företagen som kan bulldosa över de här små och mindre. Så har vi ofta i Sverige.
Mm. Det är perfekt med FRA-lagen, för där är de stora företagen som kommer använda dem mot mindre företag.
Ja, och det är den utveckling vi har haft i Sverige, att de svenska storföretagen har sett till att rensa bort konkurrenter som är lite mindre, och det är därför Sveriges ekonomi inom parentes går sämre, för att vi har ett pyramidsamhälle och inte en levande kapitalism, så att säga. Men vad jag alltid efterlyst är ju att vi behöver en ny polisiär myndighet, precis som vi har poliser ute på gatorna, att det inte bara ska vara helt laglöst på gatorna, att det finns poliser där, så måste det finnas svensk polis på internet som skyddar oss privata medborgare, skyddar företag och skyddar rikets säkerhet.
Vad ska de skydda dig mot?
Som du nämnde, större företag kanske, om jag har ett företag.
Men om du är ute och surfar på internet, på vilket sätt skulle de skydda dig? Liksom, det är ju ditt eget ansvar att skaffa, exempelvis ha en brandvägg och undvika besöka dumma sidor.
Ja, men
jag menar, jag har ju haft internet sedan det kom i Sverige. Jag har aldrig haft några problem. Jag har aldrig råkat ut för någonting.
Det där är lite grann som att säga att man inte skulle ha ute på gator och torg, så skulle man skydda sig själv. Det är ens eget ansvar.
Ja, vi har ju inga poliser ute på vapen. Gator och torg redan nu här, så att man avvecklar ju både försvar och polismyndigheten.
Ja, men nu byter du ämne, va? Men man ska beväpna sig. Det ska vara så att varje människa har såna handeldvapen med sig när man inte går, för man ska kunna skydda sig själv på gator och torg. Det är lite samma sak som att säga att alla måste, den kunskapen om hur brand väggar och sånt fungerar har ju inte alla människor, och internet är någonting som blir som en allmän gata kan man säga. Det är som allmän mark samtidigt som det är det privata. Det är det som har växt ihop. Därför måste det finnas alltså, en myndighet som skyddar folk, för att då kan den ha lagar som alla kan läsa. Då är det inte så att några storföretag eller stora lobbyingföretag i Sverige då kan gå in och sabba för vanliga människor eller andra organisationer eller konkurrenter. Va?
Men hur, du motsäger dig själv. Hur får du ihop att, vad som säger att de här övervakarna som ska övervaka är
demokrati.
Att de är ärliga då. Vem ska övervaka dem?
Exakt. Polis har hört talas om. Vitsen med ett demokratiskt land så lyder polisen under lagen. Det är lagar och regler för hur de ska arbeta. Och alla kan läsa lagarna och det finns övervakning. Det finns myndigheter och politiker och så vidare som ska övervaka att poliserna gör sitt jobb.
Men polisen går inte in i varmans hem hela tiden och studerar att du inte begår några olagligheter. Eller att du blir drabbad av några olagligheter. De ingriper bara när det finns anledning att göra det. Det är det som är skillnaden. Jag håller med dig. Det kanske skulle vara nödvändigt att ha en myndighet som övervakar internet, men inte på det här sättet som FRA. Det är helt vansinnigt.
Polisen är ute på gator och torg, spanar ju. De är ute med
Men de går inte in i varmans hem som man vill göra med FRA-lagen och granskar alla. Polisen gör inte det.
Nej, men de är ute på gator och ser. Och det är det som
vi har ju PTS som gör den funktionen. De men, granskar trafiken på
internet. Ja, just det. Men det är det som jag säger inte exakt hur det ska vara skrivet, men jag säger att det måste finnas en sån myndighet. Och nu är ju internet är ju både hemma ute och på gatan på en gång. Därför haltar liknelsen.
Nej, det gör den inte alls. Om man gör den jämförelsen så förstår man vad det handlar om.
Jo, men jag vill ju skydda alla och de svaga. Om man gör som du, att ta bort lagar, då blir de stora starka som bestämmer, som kör över alla andra. Det blir den största starkaste som får makten då.
Ja.
Och de små som blir nedtrampade, det är
konstigt
det som händer.
Att jag ser det på samma sätt fast ur ett tvärtom perspektiv. Jag ser att FRA är ett verktyg för de stora och mäktiga att trampa på de små.
Men i så fall säger det någonting om Sveriges demokrati. Det är alltså det svenska demokratiska systemet och demokratin. Det är där man måste börja titta och där man måste börja ändra. Och den svenska polisen är då det bästa vi har när det gäller att ha klara lagar och regler och att det efterföljs och att en minimum av korruption och missgrepp, att det finns insyn. Det polistänkandet är det mest, den fruktbaraste vägen att gå fram för att se hur man ska komma till rätta med det här. Det finns ingen annat sätt i en demokrati. Alltså. Det finns inte det.
Jag ser det här inte på det kortsiktiga sättet du ser det på, utan jag ser det mer på som en filosofisk fråga det här också. För att man kan jämföra den här revolutionen på internet. Alltså det är en revolution i sättet för oss människor att kommunicera med varandra, som Gutenberg och boktryckarkonsten. Fram till nu, många som säger det, att det var inte riktigt han som uppfann boktryckarkonsten. Men strunt i det, vem det var. I alla fall, det var han som gjorde det allmänt känt och allmänt tillgängligt. Det skapade en revolution för 500 år sedan. För dessförinnan så var det ju bara de rika och mäktiga som hade råd att tillskansa sig kunskap och böcker. För alla böcker fick ju skrivas för hand. Och då uppfattade dåtidens makthavare det här som ett hot mot deras makt, förmodar jag. Eftersom de var emot det. Och man stiftade bland annat copyright som för att begränsa att vem som helst som skulle kunna ge ut vad som helst. Och man kan ju se det att ur det positiva perspektivet, det resulterade i framväxandet av våra demokratier. Och internet är ju grunden till någonting ännu bättre, en bättre demokratier.
Men då måste
upplysta
det finnas
medborgare ställer krav på sina makthavare.
Jo, men det är naivt att tro att om man bara tar bort polisen så blir det okej, va? Du måste ju ha någon form av skydd mot de svaga. Det går inte annars.
Men skyddet mot de svaga ska inte vara det att man buggar och tjuvlyssnar på alla.
Nej, jag vet inte exakt hur det ska vara skrivet och exakt hur det här
men
ska gå till.
Det är en princip. Ska man tjuvlyssna på alla för att rädda några få, eller ska man göra som man gjort tidigare som fungerat bra? Ska man tjuvlyssna på dem man misstänker för brott? Nu misstänker man hela svenska folket för brott, för man har valt att tjuvlyssna på alla.
Men så gör ju polisen när de är ute och tittar på folk, så är det de som kan misstänka om något som de ingriper emot.
De kan inte se att jag pratar med dig nu, för jag är inne i ett rum.
Jo, men
måste de göra inbrott genom dörren, slå upp dörren för att se att jag pratar med dig.
Men liknelsen haltar ju, för att internet är ju som en gata. Det är som när polisen är ute på gatan och ser misstänkta saker. Det är det det är. Men det finns en annan vinkling i det här. Tidigare så har det varit en skarp skillnad mellan alltså FRA och NSA som då håller på med militär och kollar vad andra militära stater gör, och att det är då utanför landets gränser och det inte är det civila. Det här vi har en ny situation, för att tidigare har då demokratiska stater haft civil polis inom landet som har följt demokratiska regler, men utrikespolitiken lyder inte under demokratin. Där kan man göra hur man vill. Och så är det fortfarande med utrikespolitik, vilket vissa glömmer. Och så har det varit med signalspaning också. Och militär verksamhet och underrättelseverksamhet. Det är här vi har en ny situation. Och den nöten är svår att knäcka.
Och vet du varför den är svår att knäcka då?
Nej, vadå? Berätta.
För att nu har ju vi medborgare möjlighet att faktiskt ta reda på vilken utrikespolitik vår land för utomlands. Genom att ta del av utländska medier och ja... Förut har ju varit hänvisat till de tidningar som finns inom landet.
Ja, det är riktigt.
Så
är riktigt.
Därför ställer medborgarna ett land helt andra krav idag än man kanske gjorde för 40-50 år sedan när man blev desinformerad.
Ja, det är också sant. Det är helt riktigt. Det är helt riktigt. Och det är det som är så fantastiskt med internet. Och det är det som gör... Nästa sak som kommer in är den asymmetriska krigföringen då, att de terrorister och den krigföring som görs både av främmande stat, den görs ju då i det civila livet, på internet och med, inte krigare i uniform under liksom som går i tropp och så vidare, utan som gerillakrig eller som terrorister eller som det hette sabotörer då, ungefär som underrättelsetjänster håller på med många år, va? Det är det som gör det här så svårt, att krigförandet mot demokratierna, mot västerlandet sker ju då med civila medel och på internet. Och det gör ju att det som var förut spaning mot rikets säkerhet växer ihop med det som är polisiär verksamhet, vilket är två olika, har varit två olika saker.
Men vi i väst har inte alltid varit företrätt den goda sidan, som du vet.
Ja, jag byter ämne nu, eller vadå?
Vi pratar om utrikespolitik. Jag menar, varför folk går så långt så de är villiga att offra sitt eget liv för liksom... Det kan man ställa sig frågan varför man gör det.
Och jag vet inte vad det kommer in i det här. Det låter som en...
Jag menar, om du står på den goda sidan, säger det står på goda sidan, sen blir din familj utplånad av motståndaren och du har ingenting kvar. Liksom. Varför tar man på sig ett sprängbält och spränger sig själv i luften? Det är ju sista chansen. Alltså det är det sista försvaret man har, att göra någonting och ta sitt eget liv. Och det är fruktansvärt att människor ska behöva gå så långt. Så att det finns ju en anledning till att det går så långt.
Nu är det för sig inte hela sanningen.
Alltså, om man tittar på Afghanistan, när man ser ju det att i alla gerillakrig så har ju alltid i de fall där övermakten varit för övermäktig när det gäller teknologi och så vidare, så har de alltid förlorat. Alltid har gerillan vunnit. Jänkarna gjorde faktiskt fel när ryssarna lämnade Afghanistan. De borde fort som tusan tillsatt någon motsvarighet till Marshallhjälp. För då hade vi aldrig fått den situationen vi hade fått idag. Utan man lämnar landet vind för våg och alla unga människor hade ingen framtidstro. Och där stod ju de här galna prästerna och tuttade i dem diverse...
Men nu klagas det på USA när man försöker bygga upp Irak då som en Marshallhjälp. Det är ju verkligen, man kan snacka om Marshallhjälp där och även i Colombia. Där försöker man bygga upp demokrati då i Irak, och det är också fel. Så att det verkar som det klagas på USA.
Ja, faktiskt. Ja, jag håller med att man klagar på USA för mycket, men som sagt, man får också tänka på att en sida är inte ensidigt god eller ond. Det finns båda dera.
Men när det gäller, du nämnde de som sätter på sig sprängbälte, och du berättade en sida av sanningen som gäller ibland, men ibland är det ju faktiskt så att om man tror att man ska komma till paradiset för resten av sitt liv eller i evighet finnas i paradiset, så är det inte konstigt om man då tror det, om man tar den chansen. Då är det inte frågan om en desperation, utan då är det frågan om den bästa, lyckligaste dagen i hela sitt liv när man har chans och komma till paradiset. Och det är det som har missförståtts ibland här i väst, när man ser såna här...
Det vet vi inte, vi kan inte fråga dem som har gjort det, för de finns inte kvar längre i livet, så vi kan bara spekulera.
Jo, en del har talat in videomeddelanden som finns kvar, va? Och vi vet också vad som har sagts till dem. Men detta bara som parentes, men faktum kvarstår, demokratin måste ju skydda sig och vi måste skydda oss. Men jag har en annan sak som man sällan hör. Jag kommer ihåg man såg bilderna från Sarajevo när det sköts, folk gick till jobbet bara fram och tillbaka och det låg prickskyttar på taken och sköt ihjäl folk och det sprängdes och folk var tvungna att leva ändå, precis som under andra världskriget. Jag anser att det här med terrorism är ett allvarligt hot, men vi måste ändå se det som att för att vi ska kunna leva våra liv så måste vi inse att ibland kommer vi att skadas i terrorattentat. Vi kommer att dö kanske eller bli skadade, precis som i trafikolyckor. Och jag skulle vilja föra hela terroristdebatten till det stadiet att vi är beredda att för att vi ska ha vår demokrati och vår öppenhet, att vissa kommer att försöka sabotera den. Så jag är inte för att vi ska ha en total övervakning för att vi ska skyddas från alla terrorattentat. Förstår vad jag menar?
Mm.
Jag anser att vi ska ha den filosofiska inställningen att vi riskerar det, va? För att vi ska kunna ha vår demokrati.
Vad bra, då är vi överens om.
Nej.
Då är det emot det för lagen, alltså. Vad bra!
Nej, det måste finnas lag. Det är det som är min käpphäst. Det här ska ju vara lag. Mm.
Ja, lag med tydliga avgränsningar och begränsningar. Den här förlagen har inga sådana. Det är otroligt att riksdagen och regeringen kan acceptera sånt där.
Ja, och jag vet inte hur lagen ska vara skriven. Och jag kan inte uttala om den här lagen är rätt eller dåligt skriven. För då kommer vi in på teknikalitet.
Nej, det behöver man, alltså, det är mycket enkelt, Lasse. Mycket enkelt. Det är inte frågan om några teknikaliteter. Utan det är frågan om, ska vi avlyssna hela svenska folket? Eller ska vi avlyssna en begränsad del av svenska folket? Det är det handlar om. Det är en väldigt viktig principfråga.
Ja. Men då, när vi pratar det måste ju ta teknik. Att det är ju faktiskt inte all trafik som passerar landets gränser. Det som går inom Sverige har ju inte för att rätt att lyssna till att börja med. Det är ju liksom,
ja, men det vet du aldrig. Internet är inte uppbyggt och konfigurerat på sådant sätt att det ska hållas inom landets gränser. Om du ska surfa på en svensk sida, det är möjligt att du hoppar via Amsterdam, Rotterdam, Berlin. Det är inte ganska ovanligt.
Men i så fall kan man ju se till att ha sådana system då, att det är bara inom landets gränser.
Men då förtar man en stor del av det här fiffiga med internet.
Ja.
Men då bygger man landgränser på internet.
Men det är lite grann som om du är ute och seglar på internationellt vatten, så råder inga lagar. Det är lite samma sak som du sa. Så ger man sig ut runt i världen och surfar, då gäller ju inte den här fina demokratin vi har i Sverige. Det funkar inte det. Det är samma sak som om du reser utomlands. Du är inte skyddad på samma sätt, och då är det andra länders lagar som gäller, ibland inga lagar och så vidare. Det är det vi också måste inse, att vi kan inte ha den här trygga svenska folkhemmet på internet eftersom vi befinner oss utomlands ibland på internet. Det är också en del i den här ekvationen.
Det bästa mot sådant är utbildning. Att man måste utbildas och lära sig om sin egen omvärld.
Ja.
Alltså, övervakning hjälper inte om någon vill ta koll på dig eller ta koll på många andra.
Nej, precis. Men jag menar alltså att hela den här förhållandebatten, den är viktig att folk reagerar mot övervakning och 1984-samhälle. Men debatten måste vidgas och bli lite mer allomfattande, lite mer intelligent istället för bara ena sidan. Det är det som är min...
Ja, jag tycker att det bara ena sidan har varit ja-sidan hela tiden. Det har varit dött i medien fram till för vid omröstningen. Men
ja.
Jag vet att du tycker tvärtom.
Så. Ja, det är ju bara nej-argumenten som har hörts i media, för de andra har ju hållit tyst, va?
Men... ta och läs gärna Oskar Schwarz blogg, Lasse, där han förklarar det här på ett mycket bra sätt vad det handlar om.
Mm. Nu är klockan 12, så nu slutar sändningen här om några sekunder. Ansvarig utgivare, föreningen Musik och Media. Ja, men tack så jättemycket för samtalet i alla fall.
Ja,
Gagarin, med på telefon. Vi hörs väl av senare kanske, eller
ja, det lär vi göra.
Nästa gång. Ja, okay.
Hej då.
Och då säger vi tack och adjö. Jag heter Lasse Lundeberg.